Om du är en sån som lagar en mysig, kärleksfull middag till din kille och ser till att förbereda hans favoritfilm på tvn och en älsklingsgodispåse för att sen mentalt eller rent av fysiskt skriva ner vilken gullig grej du gjorde så att du ska komma ihåg det för att notera ifall han sen i framtiden gör samma sak för dig. Då har du kanske fastnat i transaktionella relationer. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om hur farligt det kan vara att börja räkna allt duktigt du gör och allt det duktiga din partner inte gör. Eller vad du för till vänskapsbordet och dina vänner inte. Det handlar om transaktionella relationer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande, eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar, så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen, så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se, och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten! Vad är du på för humör idag, Björn?
Uselt.
Vad är jag på för humör? Jävla pisshumör.
Ja.
Det här avsnittets tema spelar ju mig fullkomligt i händerna eftersom det triggar alla mina martyrsidor. Det är väldigt mycket... När jag tänker på det som är dagens ämne så blir jag ännu mer arg.
Just det, för att det är...
Det är orättvist och det blir dåligt. Jag förlorar. Jag har rätt att vara martyrisk.
Jag fattar.
Så det, lyssnarna, det, då ska ni bara veta det. Att det är två personer på ett riktigt jävla rövarhumör som ligger bakom de här rösterna idag.
Just det. Och för alla som är nyfikna på vad jag är sur på så är det att jag har väntat på en soffa. Och sen gick inte den in i min hiss när flyttpersonerna kom.
Men det var en jävla kanonsoffa.
Alltså, kanonsoffa. Jag hade längtat att det skulle vara centerpiece i min lägenhet. Och sen så åkte den tillbaka till leverantören nu då. Svinsur. Men jag menar, det kommer att gå över.
All right. Transaktionella relationer. Vad betyder det?
Jo, det betyder att man... ingår i någon typ av relation. Vi kommer väl prata mest om romantiska relationer, men kanske också andra relationer. Där man har en affärsmässig approach till relationen.
Mm.
Där det handlar mycket om utbyte. Att man har väldigt mycket fokus.
Debet och kredit.
Ja, att man för kassabok och att man har väldigt stark fokus på det som kallas reciprocitet med ett fint ord.
Mm.
Ömsesidigt utbyte kan man säga. Och då tänkte jag att vi ska börja med att prata om den här reciprocitetsprincipen eller ömsesidighetsnormen som är så otroligt stark.
Mm.
Andra skälet till mitt usla humör var att när jag skulle researcha i morse hade avsatt tid till det. Så jag är ju mitt i en flytt då.
Ja.
Och då så kom jag på att den här boken som jag behövde låg i...
låda.
Ja. Och jag fick tag i en av två böcker som jag sökte.
Mm.
Och det var Robert Cialdinis Påverkan där han har ett långt avsnitt om reciprocitet. Så att jag läste i den då. Och om jag säger Etiopien 1985, vad tänker du på då?
Barn med stora magar och flugor på ögat och fattiga och svälter.
Ja, och det var ju Live Aid och så vidare.
Mm.
Otroligt så här, formativ upplevelse för de som är i din och min generation.
Verkligen.
Att, det var väl den största svältkatastrofen i modern tid.
Ja.
Och det fanns inget land i världen som hade det sämre än Etiopien 1985. Och sen hände en annan sak 1985, nämligen att i Mexico City var det någon typ av jordbävning.
Mm.
Vet du vad Etiopien gjorde då?
Gav till dem?
De skickade $5,000 till Mexiko. Och grejen är då att någon gång på 30-talet, tror jag att det var, som Etiopien bröt sig fritt från den italienska kolonialmakten. Jag kan ha fel på decennium där, men någonstans där kring tror jag att det var. Och då fick de $5,000 av Mexiko. Så att det här var en payback.
Mm.
Alltså inte, det fanns inga sådana krav, utan det var någonting som Etiopien gjorde frivilligt då.
Mm.
De kände att Mexiko var där för oss och nu är vi där för dem 70 år senare. Eller vad det
blir.
Så att ett exempel på den här reciprocitetsprincipen då på någon slags nationsnivå. Mm. Men den här är, det är liksom en urstark princip som finns i alla kulturer. Den här enkla I scratch your back, you scratch mine.
Mm.
Att om man får något så får man en väldigt stark drift att ge tillbaka.
Mm.
Så att där är vi så transaktionella by default.
Mm.
Så. Och det var en psykolog som heter Dennis Regan som gjorde det här experimentet 1971. Upplägget var sånt då. Det var egentligen, man ville testa den här reciprocitetsnormen, men man lurade deltagare att tro att det var något annat, nämligen att det handlade om att man skulle bedöma konst på något sätt, att man skulle kika på hur folk bedömde konst. Så att försökspersonen fick stå och titta på tavlor, och sen så var det en annan skådis med också, utan att den här andra deltagaren visste om att det var skådis då. Och de såg och tittade där på konst och sen så försvann den här skådisdeltagaren och sa att jag måste gå ut en sväng.
Mm.
Kom tillbaka med en Coca-Cola och hade med sig en extra.
Vill du ha?
Vill du ha? Jag gick och köpte en läsk och jag kollade med experimentledaren och det var lugnt och då passade jag på att köpa en till dig också. Typ så.
Mm.
Mm. Och sen så hade man en annan grupp då som man jämförde med där den här personen, skådisen, försvann, kom tillbaka men utan att ta med sig någonting.
Mm.
Mm. Och sen så var det en andra del i det här experimentet där skådisen sa, du förresten, det är så att jag säljer lotter och den som är mest framgångsrik kan vinna en bil. Och det är så att ju fler lotter, liksom varje lott räknas, de här kostar 25 cent
kan du tänka dig att köpa ett gäng av mig? Och då var det så att den här personen som hade tagit emot en läsk, de köpte dubbelt så många. Kanske inte.
Nej, det känns
ganska självklart.
Jätterimligt, ja.
Och så ett tredje exempel på det här är Hare Krishna. Du vet, sekten. De var ju väldigt synliga.
Ja, nu är vi nästan inne i samma barndom är jag tillbaka i där. Ja. Man kunde inte åka in till stan utan att de dansade Drottninggatan fram i brända färger på sina stora sjokskläder och sjöng.
Och för nu en mer tynande tillvaro, eller inte alls lika synlig i alla fall. Mm. Och kanske får vi förklaringen i det här då. Det var nämligen så att de använde sig väldigt mycket av den här reciprocitetsprincipen, tvingande funktion, jag ska förklara. Mm. Att de expanderade i USA och testade olika insamlingsmetoder. Och började sedan jobba med det här upplägget att de var framförallt på flygplatser. Och delade ut gåvor, till exempel en blomma till folk. Och sen så frågade de om ett bidrag. Och märkte att det var väldigt effektivt då, att folk nästan motvilligt kände sig liksom tvingade att ge någon typ av bidrag när de hade fått den här lilla gåvan då. Kanske en blomma eller någon nål eller någonting som de spände fast på den här personens kläder och så. Och sen så, om folk var så här att nej men tack, jag vill inte ha någonting. Då sa de så här, jo då, det är en gåva. Du kan, får inte lämna tillbaka den, jag vill inte, det är till dig liksom så. Och då kände sig folk tvungna att payback med pengar då, helt enkelt. Så att de körde det här väldigt systematiskt till folk började gå i vida cirklar runt om. Alltså folk lärde sig att de använde den här metoden. Och då testade Hare Krishna att börja klä sig mer, alltså alldagligt, att försöka lura.
Jaha, så man inte kunde spotta dem.
Precis. Och det funkar ett tag då, men även detta genomskådades till slut. Och de fick kraftigt krympa sin verksamhet i USA. De gick från 5000 till 800 tempel eller vad de nu har på en ganska kort tid. Men de använde sig väldigt mycket av den här reciprocitetsprincipens tvingande kraft. Och det här, om du har varit på en sån här nordafrikansk basar någon gång, så är det en sån här gigantiska marknader som finns.
Då får man en liten grej och sen köper man.
Exakt.
Är det som är, även om man går förbi såna här härliga torghandlar och de säger, här, ta en jordgubbe. Vill du smaka lite melon här? Och så smakar man och sen köper man. Eller sminkdisk. Här får du ett parfymprov. Och vips har man köpt parfym. Eller skönhetssalongen. Kom förbi på en gratis konsultation. Så gjorde man det och vips signade man upp för. Alltså att det liksom, är det den här principen?
Det är både den och konsekvensprincipen då. Det vill säga att om man kan få folk att börja testa saker. Vi har ju pratat om att när man, det som mest påverkar vår självbild och identitet är ju när vi gör grejer. Alltså om du får en gratis sittning på skönhetssalongen så sitter du där och du tänker du att jag är en person
skönhetssalongsperson, så vi bokar in en tid nästa vecka
exakt.
Också.
Så att det är väl dels det, men också reciprocitetsprincipen. Det är två av de här påverkansprinciperna som Cialdini brukar prata om då.
Morning everybody. Who would like an authentic New York bagel?
It's really nice to eat, thanks.
Thanks. Oh, don't mention it. You owe me one. You all owe me one.
Med allt det här babblet vill jag bara illustrera hur otroligt stor del av våra liv det är, det här med reciprocitet. Och det är ju också någonting som är helt grundläggande i vänskapsrelationer. Och jag vet inte om du minns från vårt vänskapsavsnitt, fanns en forskare som heter Oswald som gjorde en studie om vänskap och vad det är som får vänskap att hålla över tid och vad som är liksom viktiga faktorer i vänskap och sådana saker. Och då var just den här ömsesidighetsnormen eller reciprocitet var en otroligt viktig faktor. Och ett intressant fynd från den studien, det var att man kunde se att vänskaper som hade hållit över lång tid, där fanns det alltid en tydlig idé om att man tar med ungefär lika mycket till bordet. Alltså man får tillbaka ungefär lika mycket som man
du
ger.
Du tröstade mig, så nu tröstar jag dig.
Yes.
Du tog med bröd, så jag tog med sallad.
Visst.
Du skjutsar, jag betalar bensinen. Alltså.
Ja, även om det hade varit så att Kalle har haft en riktigt tuff period nu. Han har varit liksom under isen i 2 år. Men han fanns ju där för mig när jag hade det jobbigt på 90-talet.
Just det.
Till exempel. Man växeldrar och sådär. Att det fanns alltid i långa vänskaper en ganska tydlig sån känsla. Och jag hade någon annan dålig dag, ungefär som idag, då jag flippade tippade på en kompis. Mm. Där jag kände att vi hade en väldigt...
Ojämnt.
Den där reciprociteten eller ömsesidigheten fanns inte där. Nej. Utan jag kände att jag var väldigt mycket där för henne. Mm. Och inte omvänt. Mm. Och vi har precis återupptagit kontakten.
Men du, ja. Jag skulle egentligen bara vilja säga att hittills i allt det du säger... Det låter som ljuv musik med varje ton på rätt ställe och helt självklart för mig. Precis så här är världen funtad, obviously, och jag tycker att det är toppen.
Ja, men...
Inga invändningar så far, men nu kommer männet.
Ja, nu kommer männet. Jag satt faktiskt och tänkte på en sån här dramaturgisk båge i det här avsnittet och att det var ungefär här.
Ja, för allt här är ju superrimt, det hör ju var och en.
Mm. Men det kan bli för mycket av det här.
Mm.
Alltså det kan bli för mycket av transaktionellt tänk.
Mm.
Och... Då blir det som man kallar en transaktionell relation. Alltså på en nivå så är ju alla relationer transaktionella.
Ja,
eller hur?
Absolut.
Alltså jag tänker mig att man har en partner, om man inte är jag. Jag har ju inte det då. Men, men det finns de som har. Många. Och då, vad är det för, om vi ska tänka på det i transaktionstermer, vad är det man har då? Alltså det kan vara till exempel, du ger mig trygghet, jag ger dig trygghet. Eller så kan det vara mer kanske liksom intrikata utbyten att man tar olika...
Du tröstar mig men jag ger dig mat på bordet.
Yes. Mm. Och vi har ju pratat om det, att det är relativt vanligt att även om likhet och den här similarity attraction effekten, alltså att vi gillar folk som är lika oss i grund och botten, så med det sagt så kan ju olikheter också vara en attraktionsfaktor. Alltså,
relationen där en tröstar den andra, så den ledsna får tröst och den som tröstar får känna sig stark och stor.
Exakt.
Och så kan det pågå i 100 år, så får den där ledsna aldrig bli glad.
Nej.
Och den starka och stora får aldrig vara svag.
Precis, och den där skillnaden brukar ju bara vara attraktiv i början, sen så blir den problematisk när man har kommit ur nykärfasen. Ofta är det på det viset då. Men där har man en transaktion där man tar lite olika saker till bordet.
Mm.
Jag får lugn och stabilitet och du får lite ös till exempel.
Just det.
Så. Men sen, och sen så om man tittar historiskt eller på, i de stora delar av världen där arrangerade äktenskap är norm, där är det mer uttalat en ekonomisk transaktion. Alltså där är det liksom uttalat ekonomiskt tänk med hemgift och så.
Just det, du kom med 200 000 kronor.
Och en dotter.
Ja.
Ja, eller en son, lite beroende på hur samhället är inrättat då.
Mm.
Så att det är verkligen en...
Det finns på alla möjliga sätt i alla möjliga relationer.
Och i alla möjliga tider.
Världen. Ja.
Men min poäng är att det är inte något... Alltså det finns inget liksom inneboende fel i det. Däremot så, vi brukar prata om överskott och underskott ibland. Att man kan ha för mycket och för lite av det. Och relationer kan lätt bli för transaktionella.
Mm.
Och det är problemet då som jag tänkte ta och fokusera på nu då. Och säg till exempel att... I relationer där den här typen av saker sägs mellan parterna. Fundera på vad du skulle tycka om en sån relation.
Mm.
Du sa att du skulle göra det här om jag gjorde det där.
Mm.
Vad måste jag göra för att du ska göra det för mig? Om jag gör det här för dig, vad kommer du göra för mig då?
Sluta spela upp mina citat i den här podden, Björn. Nej, riktigt så där illa har jag inte sagt det, men... Mm.
Om du kan göra lite mer, då skulle jag också kunna göra lite mer. Om du inte gör det här för mig så kommer inte jag vilja göra det för dig.
Mm.
Exempel på sådana här liksom transaktionsprat.
Mm.
Och jag menar, den som är fri från synd kan ju kasta första stenen och det är inte jag.
Är det här transaktionsprat? Nu har du fått göra det där så många gånger så nu vill jag. Nu är det min tur.
Absolut.
Mm.
Och det är klart att det här behöver, den här typen av saker behöver man ju säga ibland.
Mm.
Men om det blir väldigt mycket så och man tänker väldigt mycket så... Då är det inte kanon för relationen. Och en som vet det är John Gottman. Är John Gottman?
Grundaren av The Love Lab som kunde förutse om relationer skulle hålla eller inte genom att låta par... Han kunde avgöra på väldigt, väldigt kort tid i slut, men när han studerade det så hade han sin liksom lägenhet där han satt som bakom en glasskärm och tittade på par, hur de interagerade med varandra, vad de gjorde, vad de sa, hur de var... för att lista ut vad som var liksom kärleksindikatorer och vad som var göra slutindikatorer. Och då visade det sig att det inte var en bra grej om det var för mycket transaktion, eller?
Exakt. Han säger ungefär så här om det då, att i affärstransaktioner så har man ju ett fokus på att bara få till en affär. Snabb förhandling och så är det klart. Men det är ju ofta ett engångstillfälle. Det sker vid ett tillfälle. Och i en relation så har man ju 1000 förhandlingssituationer potentiellt då.
Ja.
Och om man har väldigt mycket fokus på att föra bok i dem så blir det väldigt problematiskt, menar Gottman.
Jag vill veta varför. Team bokförare vill veta varför det är så himla problematiskt.
Till exempel att man hamnar i dåligt samvete om man känner att man inte levererar i den här transaktionen på olika sätt. Eller att man går runt och surar och känner att man har gett mer än 50%, så att säga. Ja. Jag ligger på 54 eller 60. Sådär. Mm. Att man hamnar i ett ständigt tillstånd av liksom vaksamhet och misstänksamhet.
Ja. Mätande och räknande.
Och mätande och räknande.
Och det jag kan känna för egen del, eller som jag har anklagats för, är att om det där mätandet och räknandet går tillräckligt långt så blir plötsligt att så här, nu har jag lagat din älsklingsrätt, älskling, är inte en act of love utan en insättning på ett konto.
Exakt. Att man hamnar i ett sånt mindset.
I've never considered this any more or less than a transaction between two consenting adults.
Känner du till Fångarnas dilemma?
Berätta.
Jo, det är ett sånt klassiskt tankeexperiment som jag nu kommer att beskriva i detalj. Det här är fan bra allmänbildning.
Mm.
Det är en sån här grej som bara poppar upp lite här och var. Upplägget är så här att du är tillsammans med en annan person gripen för någon typ av brottslig förseelse. Och du och den här andra personen förvaras i varsin cell. Mm. Och sen så får du följande erbjudande från polisen då, eller förhörsledaren. Att du kan skvallra på din partner och då får du gå fri under förutsättning att den här kompisen eller partnern håller tyst. Eller så får ni båda ett par år i finkan, Burum, om han också skvallrar på dig så att säga.
Mm.
Alternativt så kan du hålla tyst själv och då får du ett par år under förutsättning att din partner också håller tyst. Eller så kan du få ett långt straff om din partner skvallrar på dig och du håller tyst så att säga. Och din partner, han har precis samma valmöjligheter.
Mm.
Och om man är en så kallad liksom, rational actor, om man ska vara helt rationell och se till sitt egen intresse, så är det ett ganska lätt val.
Rationellt tänker man, jag säger inget, för då finns möjligheten att vi båda får gå ifrån.
Nej, det rationella skulle vara att skvallra på sin partner. För att då är det värsta som kan hända att man får
några år tillsammans med partnern, för den har skvallrat på mig också.
Eller att man får bara ett par år i finkan. Eller så får man gå fri. Om man
håller tyst och den andra skvallrar, då kan de få sitta länge.
Precis. Mm. Så vad skulle du ha gjort?
Mm.
Det kanske beror på vem den här kompisen är, men i experimentet så vet man inte.
Då tror jag att jag har lite med andra grejer att göra, att jag skulle säga, för att jag skulle tycka att det var bara jobbigt att inte säga.
Okay.
Jag skulle erkänna, alltså jag skulle vara världens sämsta brottsling, jag skulle erkänna rakt över risk direkt.
Mm.
Men det tror jag inte har att göra med den taktik som vi pratade om här riktigt. Vad skulle du ha gjort?
Att liksom riskminimera kan man säga.
Det,
och att se till sitt eget intresse. Sådär. Ja du, jag vet inte riktigt. Men det som man kan se från forskning då är att det är inte så enkelt som att alla skvallrar på sin partner. Det vanliga är faktiskt att folk hoppas på en tystnadspakt.
Okej.
Okay. Med den här okända personen då på andra
just
sidan.
Det. Mm.
Och det är ju väldigt intressant då. Mm. För att det visar den här starka, tänker jag mig, evolutionspsykologiska samarbetsviljan vi har. Det här provsociala, att det verkligen finns där. Och att vi hoppas och tror på att andra är likadana.
Ja.
Så att det här experimentet brukar man använda för att hitta så kallade free riders. Det vill säga sådana som individer som drar nytta av olika fördelar utan att själv bidra.
Mm.
Och vad kan vara exempel på det då i verkliga världen?
Ja, det är Klas Klättermus.
Verkliga
världen var inga runda skogen eller vad den heter.
Nej, men precis. Folk som använder vägar och sjukhus utan att betala skatt. Liksom skattesmitare då. Eller
sådana vänner man har som alltid kommer hem till en på fest men inte bjuder själva.
Visst. Eller sådana som alltid kommer sent till en överenskommelse om en tid. Det blir den andra då som får betala priset.
Men som ser till att vara på plats när man bara, jag bjuder nu, så bjuder den andra nästa gång och så hinner man gå hem innan dess.
Japp. Och så att man använde det här experimentet för att hitta freeriders då, och det känns jobbigt att du blev en...
Mm, jag var en freerider nu, men det var, jag, som jag vill säga, det, just, det var mer en fråga om erkännande grejen att jag tycker att det är så, jag tror att det är någon känsla av så här, storebror ser dig, att jag erkänner bara.
Ja.
Freerider-gänget
ja.
Hade skvallrat på oss själva och den andra.
Freerider-gänget hade skvallrat, ja.
Vet du vad jag inser nu? Mm. Att i mitt skvall ingår, då skulle jag ju säga att jag också gjorde det. Det är det.
Ja, du skulle inte snitcha på din kompis.
Nej, jag skulle säga att jag erkänner.
Ja.
Det är inte så här, Bosse gjorde det, utan bara, ja Bosse, det var vi. Eller jag gjorde det.
Alltså. Okej, okay, men jag kanske var otydlig. Det handlade om att snitcha på Bosse.
Okej, okay, men det skulle jag absolut inte gjort.
Nej, liksom skylla på honom så att säga.
Nej. Mm. Inte det. Jag skulle erkänt själv för att jag skulle ändå tänkt att någon jävel...
Du är liksom en egen kategori.
Ja, exakt. Jag skulle nog inte ta på mig hela alltet, men jag skulle åtminstone inte kunna ljuga om att jag...
Eller... Du är som martyren.
Vet du vad, jag är alldeles för känslomässigt instabil för att svara på såna här frågor. Jag har ingen jävla aning.
Vi har provsociala, vi har freeriders och sen så har vi martyren.
Ja, det här, exakt.
Ta på sig allt själv. Ja, exakt. Det var väl jag som gjorde det.
Vet du vad man får då? En jävla massa plus på kontot.
Ja.
När det sen är bokföringsdags.
Ja.
Vem var det som var gulligast här? Jo, titta på siffrorna.
Nu har jag suttit 8 år i finken.
Ja, exakt. Man fick ju då.
Ja. Hey, I scratch your back, you scratch mine.
Well, you scratch my back, I'll scratch your.
If you scratch my back, I'll scratch yours.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp.
sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusa till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vet du vad man hittar många sådana här freeriders? Alltså, ett universitetsämne. Studier av ett visst universitetsämne tenderar att öka freerideriet. Vad tror du att det är för ämne?
Jag skulle vilja säga ekonomi, men...
Så är det. Originalstudien från 1993, Robert Frank och kollegor från Cornell-universitetet som kollade på det då. Och kunde se att ekonomistudenter, de snitchade på Bosse i 60% av fallen jämfört med 40%.
Nej, vad spännande.
Hos övriga studenter. Och det har kommit flera liknande studier som har visat samma sak över tid. Sådär. Sen så finns det också, det finns en kritik mot det här, nämligen att det finns en sån selektionseffekt, det vill säga att folk som börjar plugga ekonomi är mer själviska till att börja med.
Ja, men det är det jag tänker. Ja. Det är inte ekonomin i sig, utan att ett intresse för att göra ett kap.
Ja.
Alltså, varför vill jag plugga ekonomi? Jo, för jag vill göra vinst.
Mm. Men det finns också andra typer av studier som visar det här, att om man liksom introducerar ett ekonomiskt tänk hos personer på olika sätt, tänk ekonomiskt i det här spelet, och så ökar det mängden själviska antisociala beteenden.
Okay.
Så att med den här långa utvikningen så vill jag bara komma till det här att går man in i en relation med kassabok, räknebok, bokföringstänk, så blir man lätt självisk, helt enkelt.
Mm.
Och kommer då att agera snålt i massa olika situationer.
Mm. Man ger inte förutsättningslöst, man ger enkom förutsättningsfullt.
Precis, och det behöver ju bara för tydlighets skull inte handla om pengar i relationer. Det kan handla om det, men mer att man går på snålimpulsen, att varför ska jag diska nu när inte Lina diskade igår eftermiddagen?
Men okej, okay, för...
Alltså det kan handla om en sån rak transaktion, eller så kan det handla om varför ska jag sätta mig och gulla med henne i soffan när inte hon plockade upp i hallen i morse?
Just det. Eller mer så här, varför ska jag säga att han var fin idag, för han sa inte att jag var fin när jag hade gjort mig fin, eller liksom att det börjar snålas. Men det där är intressant, för att jag tänker att det är ju naturligtvis en av konsekvenserna. Det kanske är slutstationen av konsekvenser. Jag tar ett exempel. Jag älskar att bjuda på middag. Och jag tycker jättemycket om att bjuda på mat. Jag älskar ju fler desto härligare. Jättemånga. Men det är också en väldig ansträngning. Det tar jättemycket tid och det kostar massa pengar. Och så anstränger man sig, så bjuder man. Så finns det några människor som jag bjuder på middag alltså flera hundra gånger. Som aldrig har bjudit tillbaka. Vi har en gemensam vän som jag har aldrig blivit bjuden på middag av hen.
Nej.
Och hen har ätit middag hos mig hundratals gånger.
Mm.
Och till slut så bara, nej men nu behöver det sippra ut att så här, vore det kul att få, och ditt Alex ska hela tiden hålla på sig. Nej men det, folk är olika med det där, var inte så transaktionell i ditt tänkande. Och sen nu, efter då en massa års vänskap, så bara, nej, nu blir det ingen jävla mer middag. Aldrig mer. Och det tänker jag, för mig är det slutstationen, och det gör något jättetråkigt för mig, för att jag vill ju leva i alltså min inställning till omgivningen är att man bjussar på middag. Och så hamnar jag i läget där jag vill ju inte vara en person som inte bjuder in.
Mm.
Det blir jättedåligt. Mm. Så det är liksom den slutliga konsekvensen, att vara snål.
Prova att skada oss då.
Vad är det?
Man inför en valuta i familjen. Låter man hela hemmet bli ett eget ekonomiskt system där man låter familjemedlemmarna värdera tjänster hemma mot valuta.
Ta till exempel lämna på dagis. Va? Det är inte så jobbigt. Då kanske du tjänar 100 i skados. Däremot torka spyor efter vinterkräksjukan. Det är inte så kul. 10 000 i skados. Samlar du på dig ur skados över tid. Vilket kan vara jävligt bra i influensatider. Då kan du få en jävla hävstång på pengarna.
Allt det här är ju bökigt när man pratar jämställdhet och så.
Ja.
För där vet vi ju, det har vi tagit upp i något tidigare avsnitt om städavsnittet, tror jag att det var.
Mm.
Där finns det ju hårda data på hur skevt fördelat det är.
Mm.
Och det recept som ofta har angivits är ju att...
För kassabok. Skriv ner.
Mm.
Kryssa ner. Skriv, räkna.
Yes. Och...
Och så tycker alla killar att det är jätte osexigt och tråkigt. Man bara, vet du varför? För att det är jätte osexigt att behöva diska och städa och tvätta.
Ja, precis. Och det där är ju ett dilemma. Mm. Och jag tänker, hur tänker du kring det? Alltså, jag är inte intresserad av att höra det eftersom du har jobbat så mycket med sånt här.
Ja, när det kommer till jämställdhet så är det supersvårt. För där finns ju också den här aspekten av att ha... Man slåss ju inte bara med... förväntningarna på en partner, förväntningar på en själv, utan också med generationer och generationer och generationer av förväntningar på hur en kvinna ska vara och göra. Och i de situationerna så blir ägandet av hemarbetet en så här, ja, det är jobbigt och dåligt att behöva dra det tungt. Och med hemarbete så menar jag alla de här bitarna som i de här studierna ingår. Vem är det som liksom bokar playdates med kompisar? Vem är det som planerar middagar, födelsedagar, skolavslutning, bla bla, allt det där. Alltså att äga det och få vara duktig på det. Det kommer aldrig någonsin vara så här, alltså, och nu är det din tur, du kör det här året så slappar jag. Så kommer det aldrig någonsin bli. Så att hela belöningen för att göra det jobbet är att vara duktig kvinna. På sin höjd kanske kommer liksom lite tacksamhet. Transaktionen är... Jag torkar alla snoriga näser, jag tröstar, vakar alla nätter och så vidare. Och det kommer aldrig vara så att du gör det och jag slappar. Men i gengäld får jag känna mig underbar. Och då har vi det här besvärliga med att, är det verkligen underbar man känner sig? Eller känner man sig som en kvinnoslav? Mm. Förlåt hårt ord. En liksom 50-talskvinna. Känner man sig som en förvisso bra mamma men dålig människa för att man inte liksom gjort något annat? Och blir det verkligen bra när liksom den där känslan av att ha dragit, jag vet inte vilket strå som är dåligt, om det är korta eller långa,
korta,
dragit det dåliga strået, om det får en att gå runt och vara lite sur, då har jag lagat middag igen, kom då. Så här, det blir ju inget bra då.
Nej.
Och sen samtidigt när jag väl tycker att jag ska komma dragandes med liksom den här listan över vem som gör vad, så att jag behöver liksom initiera den där rättegången som man är helt övertygad om att man kommer vinna.
Ja.
Det är ganska få andra som är sugna på att vara med i den leken.
Mm. Visst, men det är otroligt knepigt. Jag har några tankar, alltså om vi nu ska försöka bara vara... liksom lite så här konstruktiva, om man ska säga. Att om vi har det här problemet, att det är för transaktionellt i relationen, vad kan vi göra då? Alltså jag har själv varit i det. Alltså jag har ju dels varit i relationer där jag har varit en kille som har underlevererat i hushållsarbete och sådär.
Mm.
Och säkert behövt få hårda data på det.
Så att säga. För att du har inte känt att det har varit så, eller? För jag är ju så här, jag är verkligen, jag ska inte säga att jag är villig att, men jag ser verkligen att det finns en chans att min bedömning av det här, tillika mina vänners bedömning av deras relationer, kanske inte stämmer.
Nej.
Jag räknar när jag bäddar sängen, men jag räknar inte han viker handdukar.
Nej.
Jag räknar att plocka ur diskmaskinen, men jag räknar inte att tanka bil. Eller liksom...
jag hör vad du säger. Alltså, jag har nog, tror jag, alltså, eftersom jag gillar att tänka på mig själv som en jämställd person. Ja. Alltså, för att komma till rätta med den kognitiva dissonansen, ja, så tror jag att min förklaringsmodell har varit att gud vilka höga krav, alltså, så här, skulle vi inte bara kunna sänka kraven gemensamt?
Just det, kan vi inte båda två ligga på den här 67-procentiga nivån istället för att du ska överleverera?
Just det. Så tror jag att jag har tänkt till
och
exempel.
Och jag tror att du har rätt. Ja. För när jag ser till mig själv och till många andra som går runt och är martyriska och tycker att de drar så tunga lass och de får aldrig tillbaka det de ger, så handlar det ganska ofta om att överträffa. Alltså det handlar inte om att leva upp till, utan det handlar om att överträffa.
Ja.
Och det i sig, när jag har riktigt självkritiska stunder, är ju en form av, alltså, övergrepp. Att inte se sig som jämbördig, utan tvinga sig till ett överläge.
Mm.
Du ska stå i skuld till mig.
Ja.
Förstår du?
Precis.
Så att det som låter fint, bjuda på middag eller dra ett tungklass hemma, gör ju att person två i transaktionen aldrig någonsin kan känna sig på grön kvist.
Mm. Nej, exakt. Och där tar du upp något väldigt intressant. Så här, det finns en professor och psykolog som heter Catherine Aponte. Hon har identifierat precis det här problemet. Mm. Att det finns en genusbaserad ojämlikhet och ett stort liksom, problem i äktenskapet eller parrelationen som institution. Alltså det, vi har de här liksom, rollerna, uppgifter är könade på olika sätt. Då, och det här måste vi göra någonting åt. Men det är också väldigt problematiskt med transaktionella relationer. För att av det här Gottman-skälet. Alltså det är en sån romantikdödare. Så att
just det.
Det dödar kärleken.
Ja.
Så vad gör man åt det då?
Exakt, vad fan gör man åt det?
Och då har hon en modell för förhandlingar i relationer.
Mm.
Som hon kallar en samarbetsorienterad förhandlingsmodell för parrelationer. Och jag tänkte bara ta upp en del av de saker som hon säger är viktiga där.
Mm.
Så här, nummer ett är då att gå in i den här relationen eller att tänka på sin roll i relationen som två jämbördiga parter. Alltså apropå det här som du pratar om med överläge och underläge. Att vi går in i det här som två jämbördiga förhandlingspartners.
Just det, du är kompetent and able and vuxen.
Ja.
Jag är inte vuxnare eller jag är inte barnet. Nej, eller, utan vi är.
Och ingen av oss har några privilegier i kraft av kön. Så att ett sånt mindset är liksom nummer ett då.
Åh, det är ju jättesvårt.
Det är naturligtvis
för
väldigt svårt,
redan
för att
där,
det är så väldigt internaliserat.
Ja, redan där så är det så här att för Alex är så himla mycket lättare på att nu drar jag ut och tar det här, nu åker jag på den här resan, nu gör jag det här. Man bara, men gud, ja, självklart. Ja. Och sen tänker jag att när ska jag få göra det? Så skriver jag ner en kassabok istället för att verkställa.
Mm.
För att verkställandet kommer med lite olika straff. Och säger, jaha, är du borta från barnen? Så på allvar sånt säger folk. Var är barnen då? Säger till mig, men inte till Alex. Vi lever fortfarande i ett... Ja.
Så är det ju verkligen. Och hon är medveten om det. Men att
man anstränger sig. Här är du och jag, två människor.
Ja.
Två kompetenta, duktiga, able, snälla, fina människor. Nu ska vi...
Precis. Och sen så i praktisk handling då så säger hon så här, steg ett, ge en heads up. Säg till din partner att du, jag skulle vilja ta upp hur vi fördelar diskmatlagning. Alltså någon dag innan.
Mm.
Sådär, så att får ens partner fundera igenom det.
Mm.
Och sen så har man en sittning.
Mm.
Alltså en liksom förhandlingsrunda så, som, där man ska följa vissa regler.
Mm, kul. Redan här känner jag att jättemånga av dem som skulle behöva sitta i sittningen var tvungna att jobba över. Eller inte han. Eller
verkligen,
liksom.
Verkligen. Och det här är någon slags ideal bild såklart. Men, men jag tänker att det kan ge någonting som man kan ta med sig. Sådär. Och syftet med det här då, det här känner jag från annan sån förhandlingsteknikutbildning. Det handlar om att man ska se liksom, underliggande intressen hos motparten. Att man ska försöka liksom, handla det här om specifikt disken, eller handlar om att du vill att du känner att du inte har någon fritid att,
just det
eller så. Det finns något underliggande intresse där.
Just det.
Och då ska man klart och tydligt uttrycka sina behov och beskriva sin situation också som man ser problemet, och sen så ska man lyssna på den andra utan att avbryta.
Bra det går. Tomskort.
Och alla de här sakerna är naturligtvis, de är väldigt svåra att få till i bråksituationer. Så att det kan kräva att man jobbar med sin känsloreglering innan och så.
En sak som du sa också som är jättejobbig är att uttrycka sina behov. Då måste man först tänka på vilka är mina behov.
Ja, och det är väl där den kommer in, den här heads up.
Alltså exakt. Ett litet moratorium.
Nu tar vi lite dygn och funderar på det här. Och... man ska förklara också varför är det här viktigt för mig. Och man ska lyssna utan att avbryta, som sagt. Och hon säger också att man ska försöka fundera på om man har någon dold agenda. Handlar det här om att jag vill tvåla till? Går du inte sur för att jag känner att det, vi har en liksom obalans i kassaboken och jag vill liksom bara tvåla till min partner? Eller finns det ett verkligt problem att lösa?
Just det.
Att man gör den lilla tankeövningen då.
Yes, I wanted to be treated like a princess because all I do around here is cook and clean all day long. Do you know what I really wanted? I just wanted to hear you talk about how much you love me.
Det här räknandet då, jag tänker att det har en funktion, men inte som en... Alltså det får inte vara det självklara sättet att prata om allt som man nu har jag diskat 4 gånger, du har diskat 5. Alltså om man har den typen av samtal varje dag, då tror jag att man har ett överskott på transaktionellt tänk. Jag tänker att man kan spara det till välvalda tillfällen, att man har någon typ av balanserad nivå. Att man använder räknandet pedagogiskt men inte som en norm i kommunikationen.
Ja, just
vad
det.
Säger du om det, Lina Tomskold?
Jag tycker att det låter bra. Jag tror att räknandet, för mig så är det ett hjälpmedel, det kompenserar för min oförmåga att säga snälla hjälp mig. Att istället för att säga jag behöver att du lagar mat till mig och därmed riskerar att du säger det vill inte jag för jag älskar inte dig, alltså, eller vad det nu är för olika underliggande rädslor man har, så lagar jag mat och för kassabok så att jag liksom har någonting i mig ser det som en investering. En vacker dag kommer payback time och det kommer bli härligt. Alltså så här, Alex åker på semester med sina kompisar olika roliga helger. Jag gör inte det. Och istället för att behöva säga så här, du, jag vill också det. Så jag tänkte göra det den här helgen. Så bara skriver jag ner alla gånger han är borta. Och så blir det som en liten snuttefilt, en tröst och en anledning för mig. Så här, svart på vitt att det här är orättvist. Och jag... Alltså jag hör ju när jag pratar om det där är så dumt för det inte sant. Och att det enda raka är att bara säga så här, och det här, du vill det där och jag vill det här. Det är klart att vi får ihop det här. Och att jag vet att alltså Alex har ingen gång när jag säger motsvarande saker sagt så här, nej, det går absolut inte. Men jag tror att det kanske är en av de funktioner som kassaboken fyller. Att slippa säga vad man behöver och vad man vill.
Jag tänker, när man för kassaboken, alltså, det var väl det som Gottman var inne på, att då blir ju varje sak man gör då blir ju inte en... Det blir ju aldrig en kärlekshandling, utan det blir ju alltid en...
Det jag själv vill ha.
Det blir en kassabokshandling,
ja,
så att säga.
Ja, det blir en kassabokshandling, men det blir också en...
Det handlar om att man ger något till sig själv på ett sätt då.
Ja, exakt. Ja. Men man får det sen inte.
Nej.
Alltså det är ju det jag märker, alltså, när jag kommer med min kassabok och så här, har byggt mitt case. Och bara, för nu har jag frågat dig, kompisen, om vi ska fika så här många gånger och du frågar aldrig mig. Det är ju ingen som lyfter luren nästa dag och bara, tja, ska vi fika nu då?
Mm.
Det blir ju tvärtom. För att det känns som ett bakhåll på något vis. Att det blir inget kul att umgås med någon som går runt och...
Fast jag menar, jag tänker ändå att du gör rätt. Jag gjorde ju samma sak med min kompis då. När man känner att nu har jag låtit det vara så här ganska länge och nu ska jag behöva få till en förändring. Då måste man på något vis uttrycka sitt behov då. Att jag... kanske bra det här med att liksom... Ja, det hade du gjort också jättefint. Förklarat att du gjorde dig ledsen och sånt där.
I mitt huvud tycker jag att det är jättefint, men jag tror att jag är lite för... Lägg på 100% passiv aggressivitet och äsch, inte för att jag bryr mig.
Nej, men visst. Det är svårt. Det är svårt att prata om. Såklart.
Ja.
Visst, och jag menar, i mitt fall där, det tog som sagt tog en hel sommar innan vi kunde reconnecta.
Och vad kände kompisen då? Den bara, fan, nu är det min tur. Och det är också, vad är det för konstig position att vara i? Att vara så här, vet att man är underläge. Om man ska... dra en middagsliknelse så här. Det finns ju några där ute i stan som har bjudit mig på middag och jag inte har bjudit tillbaka. Alltså så här, bara med slumpa, kom till oss på middag så är det jättemysigt. Och de borde vara etta på min lista att bjuda tillbaka. Men av någon anledning så blir den där att det är ett krav i mitt huvud enbart, absolut inte från dem, gör att jag bara, just det, måste bjuda dem. Och så blir det liksom icke-lustfyllt på något vis.
Mm.
Och med min kassabok går jag ju runt och skapar sådana relationer till allt och alla.
En sån här grej som man kan tänka på i vänskapsrelationer, om man känner att shit, nu har jag hamnat lite i det transaktionella, jag hör bara av mig till Kalle eller Lisa när jag vill ha hjälp med något till exempel.
Just det, eller jag sitter och räknar vem som gör vad.
Ja, det är att då faktiskt ta en kontakt helt utan transaktionellt tänk. Alltså så här, nu har jag bara ringt till Kalle och Lisa och bett dem hjälpa mig att flytta. Mm. Men nu ska jag höra med Kalle och Lisa och höra om de vill ta en promenad i Tanto. Alltså, så att man får lite umgänge som inte passar till kassaboken.
Just det.
Utan kassaboken.
Och det är ju ganska lätt gjort.
Det är ganska lätt gjort.
Det kan man göra. Och det kostar ju ingenting.
Nej. I always do all these things for you, but you can't ever even seem to do the simple things that make me feel like I'm wanted or needed. Can I get some reciprocity? Ett bra tips är det här med att förhandla om större områden. Alltså att man, det har vi pratat om.
Istället för att räkna vem har plockat ur och vem har plockat i diskmaskinen. Så bara...
Det har jag fastnat i en relation med ett förödande resultat. Alltså att det var så jävla noga att vi skulle, båda skulle göra exakt samma saker hela tiden. Nu har jag diskat en gång, då skulle du diska en gång. Jag plockade i diskmaskinen sist. Så att det hade ju varit mycket, mycket bättre om vi hade...
Du sköter dammsugning, jag sköter tvätt.
Exakt.
Du sköter... hämtning, jag sköter lämning.
Fällan där är ju möjligen att man hamnar i att
genus-tjuhejet,
att jag tror att det var du som tog upp det sist vi pratade om det här, att så här, med killen besiktar bilen.
Ja, men då kan man väl göra så donerar man lite extra pengar till en kvinnojour eller något. Kan jag tycka. Så kan man få lösa det också.
Visst, men om man är ute efter en jämställd relation då, så får man väl bara ha ett öga på att det blir ungefär lika mycket nedlagt arbete i de här olika områdena.
Ja, men lika mycket är en sak, men sen hur könskodade de är, det känner jag, släpp det, ni behöver bara överleva.
Ja,
det här har jag gjort en liten resa, ska jag säga.
Fair enough. Jag håller med. Och alltså, jag tycker inte att det är så jävla kul att laga mat.
Nej.
Till exempel, alltså, vardagsmatlagning, eller det kanske ingen gör i och för sig.
Men jag kan typ tycka det, men inte på ett sätt som gör att det är utan kostnad. Förlåt, nu behöver jag ordet kostnad. Men utan alltså det tar ju på. Alltså det är liksom, även om det är kul så är det ju något som, det finns ingenting jag tycker är härligare än någon annan gör åt mig.
Nej, jo. Visst.
Men sen finns det andra, det finns vissa saker jag tycker det är, jag har inget problem med att vika tvätt.
Nej.
Däremot att stoppa in den i maskinen tycker jag är bökigt.
Så att precis, alltså man kan ju låta det vara lite styrt av intresseområden, det jag tänker. Men så får man väl försöka hitta någon typ av rättvis fördelning då, som båda kan köpa. Det är det som hon pratar om också, Catherine Aponte, att man ska försöka hitta de här win-win. Att det faktiskt
jag som tycker det är kul att laga mat, jag lagar mat. Och du som tycker att det
finns sådana upplägg liksom, som man kan få till så att man slipper det transaktionella men ändå inte får det jätteojämställt. Sådär. Mm. Det är möjligt. Och sen så bara en sak till ska jag vilja säga. Och det är ju att öva på att gå emot sina snålimpulser. Alltså det är ju så himla vanlig grej i parterapier då. Som att man har hamnat i den här negativa spiralen. Att såhär, varför ska jag när inte hon?
Och
varför ska jag när inte han? Det är ens default. Så att då brukar övningen vara att man går hem och så här, nu ska jag, fastän hon inte.
Just det.
Hon diskade inte igår, men jag ska ändå ladda kaffebryggaren för henne. Alltså man får testa att börja med den typen av positiva beteenden. Gå emot snålimpulsen och sen så hoppas man på en positiv spiral åt andra hållet. Aha. Han laddade kaffebryggaren åt mig. Nu blir jag plötsligt sugen på att ge fotmassage.
Just det. Och också det är ju en mycket härligare roll att få. Alltså att, så här, att vara den som ger lite mer istället för att börja snåla. Det är roligare att ge lite mer.
Mm.
Men att man kanske ska vara lite uppmärksam på om det där givandet blir nästan tvångsmässigt för att hamna i en kassabok för att förr eller senare få ha ett case.
Visst.
Och låta kassaboken uttrycka behov som man inte vågar säga själv.
Precis, vi vill inte ha den tvångsmässiga kassaboken utan så här, det har något att tänka lite transaktionellt och vi gör också det som art. Det går inte att komma ifrån. Det transaktionella kommer att finnas där. Bra att ha ett öga på om man är den som gör allt hushållsarbete, då kanske man får föra lite kassabok.
Mm.
Men att man ska vara försiktig med att låta det transaktionella bli norm i relationen, för det kommer att ta koll på den. Så kan man väl sammanfatta vårt lite yviga och små
känslomässiga
prat idag.
Ja. Tusen tack Björn, vi kommer få anledning att återkomma till de transaktioner vi ägnar oss åt. Jag heter Lina Thomsgård, med mig sitter Björn Hedensjö och vår podd heter Det var människor och klipps av Peter Malmqvist och produceras av Klara Wallin. Spelas in gör den hos Beppo och ni hittar oss på Instagram. Där heter vi Dumma Människor. Tack och hej!
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.